närvaro. Tack för att du är mitt ibland oss. Du rör dig i den här lokalen. Du var här innan någon av oss kom och du har varit med oss där vi kommer ifrån. Jag tackar att vi får börja det här nya året med att söka ditt ansikte, komma inför dig. Bara påminna oss och påminna varandra om vem du är och vad du har gjort. Och påminna oss om din kärlek, din trofasthet, din godhet, din nåd och din barmhärtighet. Lägg att din nåd vara från släkte till släkte. Lägg att du är en trofast Gud. Tack att vi inte behöver lita på vår egen trofasthet. Att vi ska fixa det, att vi ska hänga i. Utan du är trofast. Jag prisar dig Jesus. Här vi ber att du ska komma oss nära. Rör vid våra hjärtan. Tala in i våra liv. Kom helige Ande. Amen. 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 Vad härligt att få liksom börja det här nya året med att fira gudstjänst. Ja, det börjar ju häromdagen det nya året, men ändå. Liksom, har ni haft det bra jul? Vi har haft huset för vi har varit hela gänget samlade över nyår. Vi är många i vår klan. Nej, det är inte så förfärligt många. Men liksom en hög med barn och en hög med barnbarn. Det blir fullt i vårt lilla radhus, men det har varit härligt. Nu är jag helt slut och ska försöka ta mig igenom den här predikan och sen ska jag gå hem och däcka på soffan. Nej då, det är lugnt. Bli inte nervös nu när du ser latin på skärmen. Jag ska inte tala så där jättemycket latin idag. Men lite grann, och det är därför vi har Daniel där uppe som tolkar från latin till... Hörrni... Lite grann. Jag ska faktiskt börja med liten aning kyrkohistoria. Är det okej? Okay? Hur kan man bättre börja ett nytt år med en sväng i kyrkohistoria? När reformationen bröt fram i början på 1500-talet så uppstod ganska snart, tänker jag, ett behov av att liksom tydliggöra vad är det här handlar om egentligen. Vad går det här ut på? Liksom, varför håller vi på med dem? Jag är inte säker på att de visste att de höll på med en reformation. Det kanske man kom på senare att det där var reformationen. Men liksom, vad är det som vi egentligen håller på med? Vad är det som vi i den här tiden vill lyfta och liksom förändra och greja med så här? Och du vet att 1517 så spikade Martin Luther upp sina 95 teser på den här kyrkporten. I Wittenberg. Egentligen var det inte den kyrkporten, för den har de bytt ut och så har de satt dit en ny kyrkport som innehåller, eller där man har liksom etsat in de här 95 teserna. Men det är, kan man säga, 95 punkter, om man får säga så här, lite kritik skulle man kunna säga mot läror och praktiker inom den dåvarande kyrkan. Och lite förenklat uttryckt så skulle man kunna säga att det som Luther och en del andra, ganska många andra också, reagerade mot. Det var sånt som man upplevde att det där är ju ett tillägg någonstans. Det där är ett eget påhitt. Alltså det här är någonting som kyrkan håller på med som varken Jesus eller skriften i övrigt undervisar om. Och tillsammans med många andra i en process som man nog faktiskt skulle kunna säga på sätt och vis fortfarande pågår så började man formulera en teologi som man menar låg närmare det som Jesus faktiskt säger. Och en teologi som ligger närmare det som Nya Testamentet faktiskt undervisar om. Och någonstans i det här så uppstod, även om man kartlade senare och listade upp det lite senare, det som vi idag... Du kanske aldrig pratar om det här, men som vi liksom, som är lite nördigt teologiintresserade kallar för reformationens fem sola. Hur många har hört det uttrycket? 6 personer. Det var härligt. Men om jag säger så här, nu kommer lite latin här. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus och soli Deo gloria. så är det ju latin då. Det är lite krångligt och inte så där jättetillgängligt för de allra flesta människor. Men de här uttrycken kommer av ett uttryck, solus och sola och soli, betyder ensam eller endast eller alena. Vi som är lite äldre än ni som är något yngre, vi fick en gång i tiden lära oss liksom de här uttrycken. Skriften alena, nåden alena, tron alena, Kristus alena och till Guds ära alena. Nu är ju alena är ju också ett ord, det låter nästan som latin för en moderna människa. Det är ju ett gammalt ord som vi inte använder så jättemycket längre. Man kan byta ut det mot endast eller mot bara. Och egentligen så svarar de här fem uttrycken eller fem sanningarna, de här fem punkterna, svarar på fem frågor egentligen. Varifrån får vi vår kunskap om Gud, om vår kunskap om Jesus, vår kunskap om det kristna livet? Och reformationens svar, vårt svar på det är bara genom skriften. Amen. Sola scriptura betyder det. Bara skriften. Alltså vi hämtar inte någonting från någonting annat. Utan grunden för den lära vi har, det vi predikar, det är skriften, Guds ord, Bibeln. Varför är det möjligt för oss att bli frälsta? Jo, det är sola gratia, bara genom nåd. Alltså du kan inte förtjäna frälsning, du kan inte förtjäna räddningen, du kan inte göra någonting som liksom kvalificerar dig för att bli ett Guds barn. Som kvalificerar dig för att bli räddad ut ur mörkret och insatt i Guds rike av ljus. Det är bara nåd, och det nåd betyder en oförtjänt favör. Att någon gör någonting för dig fast... Alltså du har inte förtjänat det. Det bara är där. Hur tar vi emot frälsningen? Sola fide, bara genom tro. Det är liksom inte övningar. Det är inte olika discipliner. Du måste inte liksom rabbla 18 böner varje dag. Eller läsa vissa grejer. Eller utföra vissa handlingar. Det är bara genom tro. Genom vem blir vi frälsta? Solus Christus, bara genom Jesus Kristus. Och vad går allt ut på? För att Gud och bara Gud ska bli ärad. Amen. Soli Deo Gloria. Och det skulle ju gå att hålla en eller kanske till och med flera predikningar på var och en av de här fem punkterna. Det har vi faktiskt pratat om i teamet att vi någon gång skulle göra. Men då kommer vi bara predika på latin rakt av. Men vi kanske gör det någon gång. Vi får se. Men så här är det då. Inför den här söndagen. Första söndagen på året. Min första predikan. Det är konstigt. Förra söndagen höll jag den sista predikan för ett år. Nu håller jag den första predikan på ett år. Det är underbart. Tänk vad man får predika. Men... Ja, naturligtvis, jag har sökt Gud. Jag har liksom bett, jag har funderat, inte bara de senaste dagarna utan ganska länge på vad är det som är det viktigaste jag kan säga i min första predikan 2026? Vad är det viktigaste jag kan prata om idag när du har liksom tagit dig besväret och ger dig ut i snöstormen och kaoset och kallt och obehagligt och sådär som vi aldrig har i Skåne. Men här är det så. Och du har ändå tagit det hit liksom. Och då vet jag ju, för så är jag när jag går till gudstjänst, då vill jag ha någonting. Vad är det viktigaste jag kan ge till dig och mig den här söndag morgonen ifrån Guds ord? Och då är grejen att då har jag fastnat för en av de här fem punkterna. Och den har liksom legat i mitt tanke, i mitt sinne under ett par veckors tid nu. För det viktigaste vi kan prata om idag, och faktiskt alla andra dagar, varenda dag på året, det är Jesus. Och bara Jesus. Jag tänkte predika lite om Jesus idag. Är det okej? Du vet, därför att Bibeln säger att det finns ingen annan grund än Jesus. Och Bibeln säger att det finns ingen annan väg än Jesus. Och Bibeln säger att det finns inget annat namn som kan rädda oss än namnet Jesus. Så det skulle jag vilja tala om en liten stund här idag. Du vet, när man ska bygga någonting som är stabilt så är det smart att se till att grunden som man bygger på är stabil. Eller hur? Det är liksom oavsett vad det är du ska bygga. Om du ska bygga någonting som står stadigt så behöver du ha en grundplatta som står stadigt. Om inte grunden är stabil så spelar det egentligen ingen roll hur välbyggt resten av bygget är. Allt står och faller med grunden. Och det här är ju liksom ett välkänt tema genom hela Bibeln. Jag tror vi känner igen det. Paulus skriver till församlingen i Korint att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Och det kanske en del människor försöker att lägga någon annan grund. Men liksom inte, det finns redan en grund. Du kan inte lägga någon annan grund. Det finns en grund som gäller. I Guds rike, i ditt liv, om du vill vara en kristen. Det är Jesus Kristus. I femte Mosebok så beskrivs Gud som klippan. Den som alltid går att lita på. Och det står så här, Herrens namn ska jag förkunna. Jag vill ge ära åt vår store Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. För alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig. Och rättvis är han. Han är klippan. Psalm 40 som kung David har skrivit. Där säger, han drog mig upp ur fördärvets grop. Upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan. Och gjorde mina steg fast. Eller som en annan översättning säger. Han satte mina fötter på en klippa. Ställde mig på fast mark. Amen. Jag gillar att vara ute på sjön. Jag gillar att vara ute på havet. Nisse, han har varit ute på Nordsjön. Fiskat med gubbarna på en hörn. Lite då det. Fiskat makrill. Sill. Och jag gillar det här att vara ute på havet. Men det har ju hänt ibland när man varit ute. Jag har en ganska liten båt. Det har ju hänt någon gång. Till och med på Mälaren så händer det att det blåser upp lite grann. Och vet, vad skönt det är när man har varit ute på det här guppet. Liksom, båten har studsat fram liksom här i 140 knop som min båt inte går i. Inte går i, så här. Men liksom har studsat fram på de här vågorna. Och det kränger och det slänger hit och dit. Och där. Så kommer man in mot hamnen och så får man lägga till där. Så får man ställa sina fötter på fast mark. Det är rätt skönt. Hur mycket man gillar sjön. Eller hur? Han har ställt mina fötter på fast mark. Det finns någonting att bygga på som håller. Alltså grunden, det vi bygger på är viktigt. Och du vet, det Nya Testamentet presenterar Jesus både som grunden och som hörnstenen som vi sjöng alldeles nyss. Alltså numera när man ska bygga ett hus så använder man förhoppningsvis ganska moderna mätinstrument och laser och sånt där jox, du vet. Men förr i tiden så började man med en sten. Hörnstenen. Och det var viktigt liksom att den hade rätt vinkel. Att man la den på rätt plats och man la den i rätt vinkel. Därför att från den här hörnstenen utgick sen hela bygget. Om den låg snett så blev allting snett. När Paulus talar om grunden och hörnstenen som är Jesus så handlar det både om hur vi bygger församling, det är ju en sak, men det handlar också om, och det är det här jag vill förmedla till dig och mig den här morgonen, det handlar ju också om hur vi, du och jag, bygger våra liv. Och jag tror att det är viktigt att vi då och då ställer oss själva frågan. Även om du har varit en kristen länge, det är liksom bra att repetera den frågan till dig själv ibland. Vad bygger jag mitt liv på? I Matteus 7 så berättar Jesus en liknelse som väldigt många känner igen. Vi hade med den här i en gudstjänst för inte så där jättelänge sedan här i ena kyrkan. Det handlar om två personer som skulle bygga varsitt hus. Och den ena byggde på sanden, kanske för att det var enklare. Inte så ansträngande. kanske var kortare väg liksom dit och få med sig allt virket dit och så. Det var ju plant och det var slätt och det var lite mjukt och härligt att gå på. Och så där. Den andra byggdes på klippan. Det var säkert mycket bökigare. Säkert dyrare också. Liksom att transportera upp det här virket och alltihopa på den här klippan. Och mer arbete. Men skillnaden mellan de här två husen i liknelsen som Jesus berättar var påtaglig när stormen kom. Vad är det vi bygger på? Vad är det vi litar på? Det är ganska lätt liksom att falla i den där. Om man är hyfsat begåvad på någonting, det är ju ganska lätt att man liksom faller in i detta. Man börjar lita på sin egen förmåga. Börja lita mer på sitt eget förstånd. Börja lita mer på sina egna investeringar, sina egna planer. Vad är det vi bygger våra liv på? Och Gud så säger att du ska bygga ditt liv på det faktum att du tillhör Jesus Kristus. Det kan få bygga sitt liv på någonting som aldrig vacklar. Det kan få bygga sitt liv på någonting som alltid finns där, som alltid är fast, som alltid håller. Att veta att när mitt förstånd sviker så finns det en annan som är smartare än jag. Amen. Det finns någon som kan säga att jag är Gud och det är inte du. Men du får lita på mig. Någon som har sagt jag ska leda dig där du går bedjande fram. Någon som har sagt jag ska skydda dig och bevara dig. Jag ska vara med dig. Och så får man bygga sitt liv på han som är klippan. Jesus Kristus. Vad är det som är viktigt? Vad är det som är dyrbart? Vad är det som betyder någonting i det långa loppet? Bygg på det. Och jag älskar den här bönen som finns i psalm 71. Där står så här: Herre, var min klippa där jag kan bo. Dit jag alltid kan komma. Du som har gett befallning och min frälsning. Du vet, ibland så tror vi att frälsningen beror på oss. Det är liksom vårt ja till Jesus som är den stora grejen. Och det är viktigt att du säger ja till Jesus. Men Bibeln säger också han har gett befallning om din frälsning. Du, mitt bergfäste och min borg. Var min klippa där jag kan bo. Där jag kan leva mitt liv. Det finns ingen annan grund som håller, vågar jag säga, än att bygga sitt liv på Jesus Kristus. Och det finns ingen annan väg än Jesus. När Paulus, i Apostlagärningarna 17:11, när Paulus står och talar på Areopagen i Aten. Vi känner igen den, många av er känner igen den berättelsen. Han har krossat liksom gränsen från Asien, han har gått in i Europa, han är Aten, liksom kulturens vagga och högborg. Någonstans så står han där på Areopagen, liksom den viktigaste platsen i hela stan, och så talar han om vad han tror på. Och så säger en av hans viktigaste punkter när han står där och talar på Areopagen, det är det här: Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Visst är det härligt? Alltså Gud är nära varje människa. Ibland så pratar vi om folk som säger, ja, han är nog rätt långt borta från Gud. Eller hon är nog rätt långt borta. Nej. Gud är inte långt borta från någon enda människa. En del som läser det tolkar det som att då kan man finna Gud var som helst. Och vet du, det tror jag är sant. Det går att finna Gud var som helst. Jag har hört en del märkliga vittnesbörd om var människor har befunnit sig när Gud plötsligt har liksom rört vid deras hjärta. När de har upptäckt att jag vill nu tro på Jesus. En del har gjort det i en fängelsecell. Andra har gjort det faktiskt mitt inne. Jag hörde för inte så länge sedan. En person som liksom låg på sina knän i fredagsbönen i en moské. Och plötsligt hör sig själv viska namnet Jesus. Det är rätt häftigt. Och börjar inse att när jag gör det så fylls mitt hjärta med någonting som jag aldrig har haft förut. Jag tror att man kan hitta Gud, man kan hitta Jesus var som helst. Men det finns också de människor som liksom någonstans utifrån den här texten menar att ja, men då kan man finna Gud i vad som helst. Och det tror jag inte alls stämmer. Jag tror, därför att Bibeln säger det, att Jesus är Gud. Och jag tror att det han säger är sant. Och han säger så här: jag är vägen och sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig så ska ni också lära känna. En del översättningar säger så har ni också lärt känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Vet du, det finns ingen annan väg att finna Gud än genom Jesus. Det gör inte det. En del tycker ja, men det är ju liksom exkluderande och det blir ju väldigt exklusivt och litet och snävt och sådär. Men det finns ingen annan väg att lära känna Gud än genom Jesus. Vet du, i början av sitt evangelium så skriver Johannes att sonen Jesus har visat oss vem Gud är. Och det är ju skrivet till ett folk som liksom har trott i årtusenden att vi känner Gud. Vi är hans egendomsfolk. Vi är det folket som har Guds uppenbarelsen på den här jorden. Det trodde det judiska folket. Eller hur? Och det hade de ju också. Men inte hela vägen. Inte fullt ut. För Jesus har visat vem Gud är. Han har uppenbarat Fadern för oss. Och det som jag säger, eller sa, liksom jag har hört människor på allvar säga att det där är ju väldigt begränsande. Jag har till och med hört teologer uttrycka sig på det sättet. Man menar att Gud finns lika mycket i alla andra religioner och filosofier och livsåskådningar och vad du vill. Och så får du naturligtvis tänka. Men om du tänker så, lyssna nu. Om du tänker så tänker du också per automatik att det Jesus säger här inte är sant. För Jesus säger inte jag är en av vägarna till Gud. Han säger inte jag är en bland många sanningar. Eller lite populärt idag. Jag kan vara din sanning. Utan han talar i singular som han talar i bestämd form och säger jag är vägen. Och jag är sanningen. Och jag är livet. Och sen är det precis som han lägger till, bara för att vara lite extra tydlig, så säger han också: och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Kan jag vara lite öppen och rak sådär, som jag är ibland? Ibland så när jag möter folk som har varit kristna en längre tid, det har jag också. Över 40 år, men ibland så är det precis som att när folk har varit med under en längre tid i kyrkan och liksom det börjar gå rutin i det kristna livet. Det är inte så där mycket av det här första draget och första kärleken och liksom första glädjen. Så händer ibland att liksom kristna människor, folk som har varit med en pingstförsamling eller EFK-församling eller någon annan samfundsförsamling eller en helt fristående församling börjar snegla lite åt andra håll. Lite yoga eller meditation eller mindfulness eller vad det nu är för någonting. Jag är inte så där, det vet du som känner mig. Jag är inte så där extremt övervandlig. Jag tror inte att det är jättefarligt. Men jag brukar fråga folk som berättar för mig att nu har jag börjat med yoga. Vad är det du hittar där som inte finns hos Jesus? Ja, men vi håller på att praktisera med mindfulness. Ja. Min frid ger jag er, säger Jesus. Vad är det som finns i det där som inte finns ännu mer och ännu bättre och ännu starkare och ännu mer på riktigt och ännu mer äkta och rent och heligt och vackert hos Jesus? Det är så att istället för att börja söka på andra ställen så sök dig närmare Jesus. För du vet att det är det som är problemet. Inte att det är liksom, ja men nu är det nog inte mer att få hos Jesus. Det är du som inte har hämtat det som finns. Han börjar kännas lite tråkigt det här. Finns det inget annat? Sök dig närmare Jesus. Det finns ingen annan väg. Och det hade ju möjligen varit begränsande om du hade behövt en annan väg. Om du hade behövt någonting mer än Jesus. Men älskade vän, du behöver ingen annan väg. För i Jesus så finner du Gud och i Jesus finner du sanningen och i Jesus finner du det sanna livet. Petrus och Johannes står inför stora rådet i Jerusalem, så känner igen berättelsen, en del av er i alla fall. De har blivit arresterade. De har fått tillbringa natten i fängelset. Nu ska de bli förhörda av den högsta religiösa myndigheten i Israel, stora rådet. Det är lite oklart faktiskt om de är skyldiga eller ens anklagade för något egentligt brott, men det har hänt någonting ganska anmärkningsvärt dagen innan. Därför att när Petrus och Johannes kom upp till templet för eftermiddagsbönen så mötte de en lam man som satt utanför porten där. Och så mitt bland allt folk så talar Petrus till den här mannen och säger till honom: i Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Och så tar han mannen i handen och reser honom upp och miraklet har skett. Och det blir en sån uppståndelse så att man då till slut liksom, man känner att ja, vi får arrestera de här grabbarna. Liksom. Då får vi prata med dem imorgon, för nu är det kväll och vi ska hem och se på spåret. Och så där. Men det som Stora rådet vill veta då, framförallt det är, om man kollar på frågan de ställer det, vem har gett er tillstånd till det här? För det de frågar, liksom, det står i bibeltexten, men det betyder det. Men det står i bibeltexten är detta: i vems namn har ni gjort detta? Alltså, vem har gett er rätten? Med vilken auktoritet? Vem liksom står bakom det här? Och de ställer också frågan, och varifrån kommer kraften? Det är en häftig fråga att få, eller hur? Och Petrus svar är så enkelt och rakt på sak. Han bara säger, ja men det här har skett i Jesu namn. Och med den kraft som finns i det namnet. Och så lägger han ut texten en stund. Och talar om för honom, det här handlar om den Jesus, hörni, som ni har korsfäst. Det är den Jesus jag pratar om, bara så ni vet vilken Jesus det gäller. Och sen så kommer det här. Hos ingen annan finns frälsningen. Under himlen finns inget annat namn som människor har fått genom vilket vi blir frälsta. Det där blir ju lite jobbigt och knepigt för stora rådet. För hur man än ser på det så har de ju på något sätt ändå varit delaktiga i att Jesus avrättades. Så de har säkert hört alla ryktena om att han efter det här har uppstått och att det finns folk som påstår sig ha mött honom. Men nu den sista tiden, det verkar som han är borta nu i alla fall. Det är liksom ingen som har sett honom på ett tag. Och så står de plötsligt och ändå ser det ut som att hans kraft är verksam. Och jag tror att de missar huvudpunkten i vad Petrus säger, att det finns ingen frälsning utan Jesus. Det finns kända namn och det finns stora namn. Och det finns namn på personer som gör väldigt stora anspråk. Och det finns namn som gör folk glada och det finns namn som får folk att darra av skräck. Och det finns personer som väcker beundran och det finns personer och namn som hela världen respekterar. Men det finns bara ett enda namn som kan frälsa, befria, hela och upprätta. Namnet Jesus. I Filipperbrevet så skriver Paulus om hur Jesus var lydig hela vägen ända till korset. Bara avstod från allt det han hade, sin jämlikhet med Gud. Han bara lämnade alltihopa för din och min skull. Och så säger han så här, därför har Gud också upphöjt honom. Över allting. Gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus har det namn som är över alla andra namn. Det betyder att det finns ingenting som kan stå emot kraften i hans namn. Det är därför vi brukar sjunga, både här och i många andra kyrkor, att jag vill proklamera namnet Jesus. Över varje hjärta, varje själ. För i hans närhet finns det frid för alla. Namnet Jesus. Vi sjunger, jag vill proklamera namnet Jesus. Tills varje mörkt beroende bryts ner. Och förkunna att det finns hopp, det finns frihet i namnet Jesus. Vi sjunger, jag vill proklamera namnet Jesus. Över depression och bundenhet. Till alla dem i ångest och i rädsla. Namnet Jesus. Varför? Därför att allt måste böja sig för det namnet. Och även om vi inte alltid ser att det är så att allt måste böja sig för det namnet, så vet vi att det kommer en dag när vi inte bara får tro det och sjunga om det och kanske se glimtar av det, utan att få se det fullt ut och totalt. Hebreerbrevets författare skriver så här: än ser vi inte att allt är lagt under honom. Men vi ser Jesus. Jag älskar den slutklämmen på det. Vi ser kanske inte allting som vi skulle vilja se. Vi vet att det ibland fortfarande är mörker. Vi ser inte att allting har fått böja sig för namnet Jesus. Vi ser det inte fullt ut. Men vi ser Jesus. Och det räcker. Vi håller blicken fäst på honom. För vi vet att hans namn är över alla andra namn. Och i hans namn finns det räddning. I hans namn finns det hopp. Och i hans namn finns det framtid. I söndags läste vi i Johannes första kapitel om att när Jesus kom så var det många som inte ville tro på honom, som inte tog emot honom. Men vi läste också det här löftet i vers 12. Men att alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på vad då? På hans namn. Namnet över alla andra namn. Och det finns i psalm 91 En beskrivning av den som litar på Gud, som har Gud som sin tillflykt. Den som börjar, salmen som börjar, den som sitter under den högstes beskydd. Och där finns en lång lista i den salmen över saker som skulle kunna hota, som skulle kunna utgöra en fara. Men som säger Gud så här: han älskar mig. Hon älskar mig. Det här är Gud som talar ut över dig och mig. Han, hon älskar mig. Därför ska jag befria honom och henne. Jag ska beskydda honom och henne. Eftersom han känner mitt namn. Tänk att du får känna det namn som är över alla andra namn. Inte bara känna till det, du får känna det namnet. Det finns ingen annan grund än Jesus. Och det finns ingen annan väg än Jesus. Och det finns inget annat namn som kan rädda oss, som kan befria och hela oss. Det finns inget annat namn som ger oss en framtid och ett hopp än namnet Jesus. Och allt folket sa: amen.